Jag vill börja min predikan med en profetisk syn som jag fick ta emot från Herren år 2009 i Alafors under ett bönemöte. Den finns nedskrivet också på hemsidan. Men jag upplever den väldigt aktuell idag, för fienden attackerar församlingen, församling efter församling ska jag säga då. Och Herren visar mig då bland annat stora sprickor i muren och fienden kommer in, alltså i staden och intar staden. Och muren är ju en profetisk bild på läran och urskiljningen, men också vårt sinne. Och det är ju på muren väktarna står som stöter i basunen när de ser faran komma. Och vi försöker att blåsa så mycket vi orkar härifrån. Och ni är ju med och blåser. För villfarelsens makt upplever vi drastiskt har ökat den sista tiden. Den har drastiskt ökat. Och det är precis vad många bedjare också har upplevt i vårt land. Att det är liksom något som är... Den här kvällen sitter vi och ber över ett bibelsammanhang i andra konungaboken 19. Det handlar om Hiskia och kvarlevan i Israel. Och Elvor säger att hon har upplever hur det här har talat i henne starkt den här sista tiden. Och det står i andra kungaboken 19:4 så står det om bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Och det upplever jag så starkt. Och det är precis vad vi får göra idag också. Be en bön för att Gud ska bevara den kvarleva som man har idag åt sitt namn. Och det är ett folk som ser och förstår vad som händer i världen eller vad Herren gör just nu. Det är ett folk som står fast även fast man faller både till höger och vänster. Och det är viktigt att vi förstår att Gud kommer att strida för sin kvarleva. Det är viktigt att du vet. Han kommer inte att sitta och glo där. Han kommer att strida för kvarlevan. Elisa ber en intressant bön för sin lärjunge. Att Herren skulle öppna hans ögon. Och det står i andra kungaboken 6:15. När gudsmannen tjänade tidigt på morgonen stig upp och gick ut och se. Då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen. Åh min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, frukta inte, de som är med oss är mycket mer än de som är med dem. Och Elisa bad, Herre öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld. Gud var där. Det är skillnad när man följer Herren. Gud är där. Gud är där. Han omsluter oss på alla sidor. Det var precis vad som hände här. Och profeten Jesaja får nu fortsätta och lämna en profetia till kungen i Skia. Andra kungaboken 19:34. Till jag ska skydda och rädda denna stad för min tjänare Davids skull. Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyrernas läger. Och när man stiv upp följande morgon, då låg det fullt av döda kroppar där. Lade ni märke till att Gud stred medan Israel sov? Det var häftigt. De låg och sov där. Och Gud var med, va? Och Gud, han har även i denna tid en kvarleva för sin tjänare Davids skull, som en bild på Jesus, va? Också i Bibeln. Han kommer att träda upp och strida för den också. Jesaja profeterar vidare, Jesaja 37:32. Ty från Jerusalem ska en kvarleva gå ut och de frälsta från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så fort det står Herren Sebaot i Bibeln så är det han som strider, va? Han som är herrövits man liksom. Huvudet för sin kropp. Guds nitälskan ska göra det. Och det står i Romarbrevet. Jag är ensam kvar, säger Elia. Och mig vill de döda. Ja, så kan vi känna ibland. Var ganska ensamma, eller? Ensamma. Men vad svarar Gud? Jo, han har lämnat kvar 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och på samma sätt finns det en rest som Gud har utvalt av nåd. Och det är förunderligt när folk ringer eller när folk mejlar att det finns närna människor liksom på olika ställen liksom som fortfarande håller fast vid korset och blodet och frälsningen och grunden, va? Det finns överallt. Jag är glad för det. Alla fiender i Bibeln är en profetisk bild. Alltså alla fiender som är mot Israel då. Det är ju en bild mot den stora attacken på Guds kvarleva som kommer att komma då i slutet innan den här tidsåldern är slut. Nämligen antikrist. Så är allt förebilder. Och nu börjar Elvor att be för den kvarleva som Gud skulle förbarma sig över i sin församling. Och precis när hon börjar be så får jag en tydlig profetisk syn i mitt innersta. Den var så tydlig så jag såg direkt vad det var. Jag ser ett baner, men det var inte ett vanligt sånt här baner man viftar med så här. Utan det här handlade om sånt som ryttare brukar ha, en sån här kavalleribaner. Och direkt tänkte jag på korståg. Jag såg det här. Själva flaggan hade svart botten med tydligt vitt märke. Jag visste när jag såg märket att jag hade sett det här förut. Och jag upplevde att det här var inte något som var positivt utan det här var negativt och handlade om fiendens arméer. Tecknet jag såg kallas för Kirokorset. Kirokorset, ni vet vad det var? Den där ringen som svärd och när det är X på. XP ser det nästan ut som. Jag hittade det här ganska snart i katolska kyrkor men även en del svenska och andra. Och jag blev väldigt förvånad när jag såg det på Latter Rains hemsida. Nu började jag söka bakgrunden till detta kors och fann Konstantin av Rom. År 312 skulle kejsar Konstantin, han stod inför ett historiskt slag. Han ledde sin armé mot sin fiende Maxentius och slaget stod vid en bro utanför Rom. Den som vann det här slaget skulle bli kejsare över hela romerska imperiet. Konstantin som var en hednisk soldyrkare börjar nu be till Gud utan omvändelse. Han fick se ett märkligt tecken uppenbara sig över solen. Och så säger Gud, inom citationstecken då, genom detta tecken ska du övervinna. Samma natt uppenbarade sig Jesus för honom, utan omvändelse. I en dröm och sa att du ska märka alla dina soldaters utrustning med Kirotecknet. Var det här nu Bibelns Jesus som hade uppenbarat sig för Konstantin? Nej, det tror inte jag att det var. Snarare var det antikrist ande. Den gamla lögnen från Babylon med skökan som hela tiden har försökt att göra Guds plan om intet dyker nu plötsligt upp. Nu står vi faktiskt i kyrkohistoriens största vändpunkt. För nu kommer den katolska kyrkan. Och nu ska ni få se bakgrunden. Och det blir jättespännande att följa med nu. För nu börjar vi förstå sen vad den katolska eukaristin har för innebörd. För det blir ganska solklart när vi förstår vad Konstantin tror. Konstantin började nu alltså att kristna hela det romerska imperiet. Och här kommer nu alltså Babylon in och blandas upp med kristendomen. Nu uppstår alltså den romersk-katolska kyrkan och dess påvedöme. Men vad var det för Jesus man tillbad? Det står inte ett ord om omvändelse någonstans. Konstantin följde nämligen sin fars exempel och tidigare kejsare över Rom. Han var alltså en som tillbad solen och trodde på den romerska solguden, alltså Apollos. Han trodde att solen var den synliga manifestationen av den osynlige högsta guden. Som var principen eller kraften bakom universum. Det låter ju som New Age va? Det är exakt va? Ja. Det var denna guden som var med de romerska kejsarna. Om du tittar nu på påvedömet ska du se att det efterträder kejsardömet. För påven kallas för Pontifex Maximus eller brobyggare. Så kejsardömet i Rom går in i Vatikanen Vad har man för Jesus då? Står inte någonting om någon som har omvänt sig. Står bara om ett kirurgkors. Och, ja. Inte undra på, kära vänner, att alla världens religioner och New Age och allting börjar gilla Vatikanen. Ser ni? Vi ser alltså att Konstantin inte träffade den äkta Jesus utan samma Kristus som New Age har. Alltså bara en opersonlig kraft som man säger är principen bakom universum. Därför är det inte så märkligt att vi finner kirurgkorset på Letter Rains hemsida. För de börjar ju finna varandra de här två. Hagen Canyon tog Elvor upp nyss. Det är ju samma princip. Och hon sa förut att JDS-läran är det rom bakom. Ja, ännu mer när du ser det här nu. Ja. Samma logga och samma tankesätt, va? Hagen Canyons undervisning reducerar ju Jesus till att bli en opersonlig kraft som styr universum. Och den kraften styrs av andliga lagar som du rår över, va? Inte Gud, du har till och med utelämnat honom där också. Men dessa lagar kallas då för tro. Och du måste ha kunskap för att rå på det här, liksom. Vatikanens Jesus då? Jo, det är när du förstår den här romerske solgudens princip som du förstår hemligheten med eukaristin. För det är ju en bild på en sol egentligen om du tittar efter. Och ofta kan den vara märkt med kirotecknet, inte alltid. Eller IHS också, men det är samma sak. Som solen är en synlig... Det här är alltså så avslöjande, va? Som solen alltså är en synlig manifestation av den osynlige guden som bara är en kraft och en princip som styr universum, så är eukaristin samma sak. Eukaristin är nämligen den synliga symbolen på Jesu kraft och försoning. Eller hur? Det är alltså ingen skillnad egentligen. New Age. Fast man kallar det för sakrament. Men det har ingenting med Jesus att göra överhuvudtaget. Man lär alltså att våfflan bokstavligen är den synliga manifestationen av något osynligt. Ännu tydligare blir det när du ser alla katolska kyrkans alla solsymboler i varenda hörn. Har du det? Vi förstår vem som är bakom. Baal, Nimrod, hela kulten kommer nu in i kyrkan. Man böjer alltså bokstavligen knä för Baal. Och genom tiderna har många äkta troende fått betala ett högt pris för att inte böja knä för denna brödbit. Vad går till historien, även om de nu försöker förfalska bort till och med den. Med miljoner av människor som har fått sätta livet till. När jag såg det här och att det hade med häst att göra, vilken vers eller kapitel i Uppenbarelseboken skulle du tänka på direkt? Jo, Uppenbarelseboken 6. Direkt i morse när jag satte mig ner. Uppenbarelseboken 6. Och jag såg när lammet bröt det första av de sju sigillen och jag hörde ett av de fyra väsena säga som med en röst av åskan kom. Och jag såg en vit häst och han som satt på den hade en båge och honom gavs en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Jag tänker på Konstantin direkt. Det är ju principen bakom det handlar om, va? Jag tror nämligen det är antikrist ande, eller den andemakt som nu har ökat sitt inflytande i världen som är på gång. Men vi ska inte böja knä för någon solgud, även om han kallas Jesus. Eller hur? Ja. För det, Paulus säger ju att det finns en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande, va? Vad har nu Vatikan? Vi ska nu se på alltså... Det här första är ganska starkt, men om jag fortsätter nu och ser vad har Latter Rain och Vatikanen mer gemensamt. Ska ni lyssna på predikningar över världen så kommer ni att se att det är precis så här, va? Vad är det som gör att de helt plötsligt finner varandra? Jo, för det första är det ju den här andemakten bakom, men det är mer. Jo, nu ska man göra om samhället och kristna det. Men vad var det som gjorde det först? Konstantin, va? Han kristna den då kända världen. Kristna inom citationstecken. Nu ska man göra samma sak. Och det här kallas för de sju bergens mandat, eller dominionism, eller kingdom now. Men det är samma tankar, det är antikristand och vit häst bakom. Och det här är ju inget annat än Babylon. Det här är precis vad påven vill göra tillsammans med kanske den största och starkaste i den andra gruppen, Rick Warren. Exakt. Rick Warrens purpose-drivna program är faktiskt en fiende till, för alla som vill hålla på den kristna grunden. Han brukar till och med förlöjliga dem som håller fast vid kristna fundament och profetior. Men det är den populäraste gubben i våra församlingar nästan, och hans böcker. Han vill samla alla liberala kyrkor och evangelikaler tillsammans med katolikerna för att sprida sitt egna evangelium om riket och införa en världsvid social och ekonomisk reform, även kallad de sju bergen. I sin bok The Purpose Driven Life upphöjer han många katolska mystiker och new ageare som har exakt samma lära som Konstantin har, eller hade, och han lever inte längre. Och då har jag ställt ett stort frågetecken här. Älskade vänner, hur i hela världen tror man att det kan komma väckelse i de kyrkorna när man tar in såna här böcker som spottar anden rakt i ansiktet? För det är precis vad man gör. Det är en hädelse mot den heliga ande. Och så ber man om väckelse. Skojar du? Sen tror man att Gud ska svara på bön om väckelse när man själva verket har blivit världens vän. Ja, du läste ju det förut. Jakob 4:4, va? Ni är trolösa, eller ni skökor. Det handlar ju om att göra sig ett med någon. Den som håller sig till en sköka, han blir ett. Och då står det ihop med världen då. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän, han blir Guds fiende. Och så står det om anden då, att anden vill göra någonting. Men så står det att Gud står emot i högmodiga, men det är ödmjuka i era nåd. Anden blir alltså bedrövad och håller tillbaka välsignelsen från Gud. Gud vill välsigna men kan inte, för hans folk vänder honom ryggen. Läs gärna Hesekiel 8. Där får du se hur de äldste i Israel, allt som händer i Israel, va, är en bild, står det, för oss som har ändens tid in på oss. Första Korinthierbrevet 10. Där får du se hur de äldste i Israel vänder sig mot öster och tillber solen. New Age. Vit häst. En vi känner var nyss på ett bönemöte i en vanlig kyrka. Plötsligt smackar man upp en sån här bild, ni vet, som man har på sån här projektor. Och det handlar om de sju bergen, och den här personen upplevde en sån bedrövelse i anden. Och vad var det jag sa? Världens vän blir Guds fiende. Så anden drar sig undan när han ser sånt här. Han vill inte vara med. För den här läran gör ju oss oberoende av Gud. Vad ska du med Jesus till? När du kan inta världen i din egen kraft. Eller hur? Förra gången jag var här och undervisade, så undervisade jag vad som finns i ordet synd. Och det är just begreppet att vi gör oss oberoende av Gud. David ville räkna, ni vet, och allt det här, va? Och det här är ju exakt vad Rick Warren gör, och läran om de sju bergen. Det är precis vad det handlar om. Du behöver inte korset, du behöver inte Jesus, du klarar det gott ändå. I ett annat forum för religion, politik, säger Rick Warren, Han ger sin syn på den protestantiska reformationen och behovet att införa en andra reformation. Den ska vara ledd av the purpose-driven church. Han säger att den protestantiska reformationen var ett jättestort misstag. För det handlar ju bara om olika läror. Och som jag skriver i Janne kommentar, fel, 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 Rick Warren. Det handlar om att folk drog sig ut ur Babylon och inte ville tillbe solguden Baal. Det handlar om. Och jag hoppas folk drar ut ur Babylon illa kvick nu också. Det verkar strömma dit istället. Han fortsätter, den andra reformationen ska alltså samla alla evangelikaler tillsammans med romerska katoliker in under purpose driven. Han kallar detta för den stora majoriteten. Det är väl intressant, varför säger Jesus många ska komma i mitt namn? Där har du majoritet. För det betyder mer än hälften. Så Jesus, han visste ju det här. Matteus 24. Många ska komma i mitt namn och säga. Du kan lika gärna översätta det. Majoriteten ska komma i mitt namn och säga. Och de ska leda många vilse. Samma år säger han. Jag upplever att alla dessa folk är syskon i Guds familj. Eller Guds hus då, som man skulle kunna säga det. Jag kommer nu att bygga broar med ortodoxa kyrkan och med romersk-katolska kyrkan och den anglikanska kyrkan. För nu ska vi tillsammans utföra det som vi aldrig har kunnat gjort ensamma. Ha, Janne kommentar. För det första, vägen till Guds hus är smal. Men till det huset Rick Warren målar upp är det en jättebred väg. Nu ska vi se på Jakob. Vad intressant, Elvor, att du tog upp Mose. Och sen fick Mose komma tillbaka sen, va? Efter mycket ökenvandringar och så. Och faktum är att Jakob råkar ju ut för samma sak. Han ligger ju och sover, ni vet, på ett ställe där som heter Betel, Guds hus. På en sten som är Golgata, va? Och så får han en dröm. Och så vaknar han ju då. Halleluja, detta är porten till Guds hus. Och så reser han upp stenen och häller olja på honom. Men så fick han ju ett ganska jobbigt varv innan han kom tillbaks igen. Han kom ju också tillbaks igen. Och då hade han ju råkat ut för Peniel och sett Guds ansikte och allt det här. Det är ju korset eller ökenvandringen. Och nu har han lärt sig någonting av det här. Första Mosebok 35. Det här tycker jag är göhäftigt. Gud sa till Jakob, gå nu upp. Det var strul, va, och problem som det ofta blir på korsets väg. Men Gud är mäktig. Så kommer, så står det så här. Gud sa till Jakob, gå upp till Betel, alltså till Guds hus, va. Stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde från din bror Esau. Då sa Jakob till sitt husfolk, när han lärt sig något, Jakob, och till alla som var med honom. Gör er av med de främmande gudarna nu, som ni har hos er. Rena er och byt kläder. Varför det? Jo, det är för att han hade saftig gudsfruktan. Han hade ju fått sett Gud ansikte mot ansikte, och han sa, han slog inte ihjäl mig ändå. Han gav mig nåd. Ja, men det är ju precis vad vi upplever var och en. Vi är ju inte värda att leva dem av oss. Vi är syndare, men vi är frälsta av nåd. Och det är underbart friskt att få se Guds ansikte och leva. Eller hur? Det hade Jakob, men han visste det. Nej, inte till den guden. Ta gör i ram med alla avgudar nu. Och låt oss ändra upp till Betel. Jag ska resa ett altare åt den gud som svarade mig när jag var i nöd. Och var med mig på den väg jag gick. Och då gav åt Jakob alla främmande gudar som de hade på sig, alla sina örringar. Och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid siken. Sen bröt de upp och kollade vad som hände. Sen kommer Guds närvaro. Så står det så här. Sen bröt de upp. Det är det här som kvarlevan måste ha med sig. Sen bröt de upp och en förskräckelse från Gud kom över alla städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner. Gud. Altaret är alltid en bild på Golgata, men det också var en bild här på stegen han såg i drömmen. Så Betel, Guds hus, är platsen där löftena blir en verklighet i ditt liv. Där du går från kraft till kraft. Men det är en smal väg dit. För vi måste bli beroende av honom. Och det, något som var så häftigt när jag såg det här, det var ju det att helt plötsligt så börjar jag ju förstå en hel del. Det står så här att när Bibeln säger att Gud har i sitt hus, alltså Betel, satt några till att vara, så kan man ju förstå att de måste ju ha gått samma väg. Det finns ju inget kvar av dig när du kommer till Guds husen. Eller hur? Gud har i sin församling, eller i Betel, satt för det första några till att vara och så vidare. Känns det gåvor, va? Det är bara det att de har ju gått en lång väg runt. För det finns inget kvar att berömma sig kvar när man sedan kommer fram till Betel. För det är inte så här att Gud bara tar någon och sätter i Guds hus. Nej, han får gå den här vägen. Eller hur? Samma väg, va? Och sen in i Betel igen, och där blir löftena verklighet. I Efesierbrevet 4, och han gav några i sitt hus, vet du, till att bli apostlar, andra profeter, andra evangelister, andra herdare. Och så hörde vi ju då förut då Rick Warrens rop. Det är ju själva ropet från gamla Babylon vi hör, va? Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Några har frågat oss hur vi ska göra för att få ut folk ur det här. Svaret på min fråga, eller svaret på den frågan, jag faktiskt studerade ganska väl, och det blir predika korset. Predika korset. Det står så här i Jeremia 52. Förkunna bland hedna folken och ge dig till känna. Res upp ett baner. Där står det niss. Ni ska få se sen vad jag menar med det. Kungör och dölj dig inte. Säg Babel intaget och Bella kommit på skam och Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam och dess avgudar är krossade. Ja, genom Golgata seger är de där. Eller hur? Det är det handlar om här. Nu ska jag ta en parafras och en andemening som du kan översätta det på hebreiska. Då blir det tydligare. Gör detta känt och förklara dess betydelse bland hedningarna. Upphöj segerbaneret, korset alltså, och förklara vad den här segern innebär. Låt inte dess segerkraft döljas. För alla Satans demoniska läror är besegrade på Golgata kors, punkt slut. Där finns det tillräcklig kraft inför Gud, säger Paulus, att bryta ner tankebyggnader, va? För alla villolärare är egentligen tankebyggnader. Men Gud har kraft att bryta ner. Men bara genom korset. Bara genom korset. Och det är ju det här Paulus vill ha fram då. Första Korinthierbrevet 1. Ty Kristus har inte sänt mig till att döpa, utan för att predika evangelium. Och inte med vishet och vältalighet. Nej, inte med smicker, va? Så här, hur goda och fina vi människor är. Så att Kristi kors inte förlorar dess kraft för att befria, va? För att vi ska se någonting. Och Satan försöker ju hela tiden att snärja oss. Och hans plan är alltid att neutralisera kraften i församlingen. Så vi inte når ut, så vi inte når, så det inte händer något. Han har lyckats ganska bra. Ju mer vi börjar se på oss själva, ju mindre kraft finns det. Vi ska alltså lyfta upp vårt segerbaner. Var och en har fått ett kors att bära, va? Och det ser man ju ofta så tungt. Nej, lyft upp det. Ta korset du bär och lyft. Låt folk se det. Dölj det inte. Ser du vilken skillnad det blir? Vi tänker vi har ett kors att bära och det är så tungt. Halleluja, vi har seger också. Ja, lyft korset. Dölj det inte. seger, befrielse. Allt som är fött av Gud, inspirerat av ande genom korset, det besegrar världen. Och detta är en seger som har besegrat världen, vår tro, Golgata kors. Va? Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är när vi börjar ersätta korset med vår egen väg som Guds kraft och Jesus seger förlorar sitt värde att förvandla liv. Och så tänker jag så här. Vi behöver var och en bokstavligen hjälpa varandra att höja segerbaneret. Eller hur? Vi behöver hjälpa varandra att lyfta segerbaneret. Nu ska ni få se vad jag menar med niss, att det är korset. Johannes 3:14, och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Korset, va? För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det kan du skriva Jesus seger, så stämmer det också ganska bra. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus seger. Ser du bara en liten ordförändring där, så blir det liksom yes. Ja. Och Jesus sa ju att precis som Mose upphöjde kopparormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Här kommer det hebreiska ordet niss för den stång Mose upphöjer kopparormen på. Så vi vet här att det har med korset att göra. Och folk, för, fjärde Mosebok 21, så står det här. Och folket talade emot Gud och Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad till folket. Bad för folket. Herren sa till Mose, här kommer lösningen: gör dig en orm, sätt på en påle, nissi, niss. Den som har blivit ormbiten, han måste se upp på den och leva. Jesus seger. Eller hur? Mose gjorde då en kopparorm och satte den på en niss. Om någon blev biten av en orm, så fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Jesu seger. Här kommer ett häftigt grej. Det står inte att Gud tog bort ormarna. För vad symboliserar de? Mörkrets makt, va? Han plockade inte bort ormarna, utan han gav motgift istället. Golgata kors. Han gav ett motgift. Han kunde ju bara blåst så hade de försvunnit, men det gjorde han inte. Han gav ett motgift, korset. Här står det på hebreiska, där det står: han ska fästa blicken på den här stången. Så finns det två ord för att se som används här, som jag tycker är helt suveränt. Ordet är hebreiska navat eller nabat. Och det betyder stirra mycket intensivt upp för att få hjälp och bli beroende. Yes! Det var ju att, tvärtom då. Vi ska se väl lite på det sen. Och två. Att se upp för att se ett värde i något. Vilket värde, va? Det var ju inte med förgängliga ting som guld och silver han friköpte oss, utan det var med lammets dyrbara blod. Se upp för att se ett värde, va? Mm. Satan, han har lyckats med en falsk undervisning om andlig krigföring förblinda mångas ögon. Den falska krigföringen som lärs ut idag har ofta ingen verkan alls. Kristi kors har redan förlorat sin kraft. Om vi inte lyckas öppna människors ögon för att se de här två punkterna, kommer ingenting att hända, enligt Guds ord. Lägg nu märke till Laodiceas problem. Det är ju exakt motsatsen. Man såg inte upp, Han var blind, va? Och man behövde ju ingen hjälp. Och inte heller såg man något värde. Nej, man hade ju nog med sin egen rikedom. Och det är så här att värdet i korset handlar om att allt anden gör i våra liv handlar om korset. Han tar Golgata fullbordade kraft och gör vår gamla människa overksam, står det i Romarbrevet 8. Har du tänkt på det här? Hur verkar den helige ande? Ja, det är väl sprattel. Nej, det är kors. Det är kors. Anden tar och verkar in i ditt och mitt liv och gör den gamla människan overksam, står det i Romarbrevet. Det är hans första uppgift. Och vad händer då? Jo, då börjar ju du byta kraft, va? Du lägger ju ner din egen kraft, för den dör ju anden. Och så börjar andens kraft komma istället. Det kan du läsa om i Jesaja 40 också. De ynglingar kan bli trötta, unga män kan ge upp. Men vi som byter kraft, står det där. Det är de som har lärt sig gå korsets väg. De byter alltid kraft. För hur nedslagen du än är, så vet Gud att förr eller senare hamnar du på knäna, ofta i tårar och uppgivenhet. Och då börjar han om. Och det säger jag bara halleluja åt. För det här är man inte värd. Men så här, det här är det kristna livet. Det är original så här, va. Man känner att man inte räcker till. Och så kommer en onde och gör det 10 gånger värre. Men det finns alltid en ny start för de som går ner på sina knän. Då var vi tillbaka på ruta 1 i Fia-spelet och så fortsätter vi. Är ni med? Det är så här. Och det är inget vi behöver skäms för. Det är fullt naturligt. Och ska vara så. Jag tror inte Paulus mådde speciellt bra i sin ensamhet ibland när den där ängen slog honom på käften eller vad det nu var. Och han ropade om nåd. Ja, det är genom din svaghet som kraften fullkomnas. Ja, det är när du känner att det här går ju inte längre. Ja, då öppnar Gud ett par steg till. Och det finns ett namn i Bibeln som är Jehova Nissi. Eller Javé Nissi. Då har du det där namnet igen, va? Herren vårt segerbaner. Du hittar dig i andra Mosebok 17. Och där ser du församlingens seger. För där ska alltså Amalek strida mot Israel. Och där håller Mose upp den här, vad heter det, staven. Och när han blir tung och händerna faller, då börjar Amalek och segra, va? Men när han håller upp korset, då vinner församlingen seger. Den andliga krigföringen får du väl inte höra, utan det är väl i Efesierbrevet 6. Och sen något smackigt du ska lära. 5 punkter och seger. Det handlar om korset. Andlig krigföring handlar om Golgata kors. Punkt slut. Och det här är helt underbart, för att det är bara Jesus rakt igenom. Sen till slut, när segern vinns, då reser han upp ett altare. Och så ger han det här namnet, Herren mitt baner, Javé Nissi. När korset höjs upp, så ser man intensiv upp på hjälp och beroende, va? Och så ser man värdet. Och precis tvärtom är det när korset sänkt. Då ser vi inte längre värdet och vi blir inte beroende. Ser du det? Vi behöver alltså hjälpas åt för att upphöja korset, för då kommer ni sannoliken att få se på grejer. Och vi gör ingenting som ni kommer att få se här. Vi gör ingenting. Vi gör bara vad Jesus säger att vi ska göra. Så kommer han att börja strida. Det är det som är underbart, va? Det är nåd. Här är det alltså Aron och Hur som lägger en sten under Mose och hjälper till att upphöja korset. Jesus, eller Josua, strider själv och besegrar fienden. Människan har alltså ingen som helst del i frälsningen. Det är Jesus från början till slut. Det visar de här verserna. Så du behöver inte gå någon kurs och lära dig andlig krigföring, utan du behöver bara se upp på korset. Vad han har gjort. Och Gud öppnar våra ögon. Mose håller bara upp korset. Han sätter sig och vilar på en sten. En levande sten. Eller hur? Aron och Hur hjälper bara Mose i uppdraget att hålla upp korset. Och Jesus själv strider mot fienden. Och så lyfter vi upp baneret, va? Ja! Ja, det är Nissi. Och det häftigaste är att här kopplas altaret och Javé Nissi ihop med en person. Hans namn är Jesus. Vilken frälsare vi har. Vi har ingen del i frälsningen. Det är bara nåd. Att han överhuvudtaget lägger sin hand på oss och ger oss kraft. Trots vår svaghet och skröplighet. Det är nåd. Jag är så tacksam för att han gång på gång börjar om i våra liv. Det är nåd. Jag ska avsluta bara med en sak jag såg tillsammans med det här. Förra gången pratade jag om förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar katastrofen. Nu har jag funnit någonting som du också kan koppla dit. Det står så här i Andra Mosebok 27. Kom ihåg att många ska komma i mitt namn och så vidare. För det är så här att den som kommer i en annans namn, han kommer också i det som är där den andra värderar högt. Jag har kommit i min faders härlighet, va? Sa Jesus. Ja, jag har kommit och representerar det min far värderar högt. Ni vet ju vad han värderar högt redan. Det sa jag ju precis nyss. Korset värderar han högst. Varenda förebild i Gamla testamentet nästan handlar om Jesus död på Golgata kors. Försök hitta det. Det är en jättevälsignelse. Så den som kommer i Herrens namn, han kommer i korset. Det är helt klart. Men många ska ju tydligen komma i hans namn och inte representera det värdet. Nej. Och det står faktiskt grova varningar i Bibeln. Så står det så här då. Andra Mosebok 27. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. På hebreiska är det ännu allvarligare och ännu tydligare. Och jag tror att det här har med förödelsens styggelse att göra. Titta i Matteus 24 hur han använder det här. Många ska komma i mitt namn och sen kommer styggelsen där. Ska du få se. Nu ska jag koppla ihop det. Parafras Jan Olin. Du ska inte lyfta upp Herren i Guds namn och auktoriteten det namnet har till någonting som har med avgudar att göra och som är falskt och som orsakar katastrof och ödeläggelse. Den kommer att huggas bort som lyfter upp mitt namn till något som orsakar katastrof eller ödeläggelse eller något som bryter ner. Jaha. Är det härifrån Paulus kommer? Ja, var hämtar han sitt evangelium och sina brev från? Från Gamla testamentet, är klart. Lyssna nu vad Paulus säger. Andra Korinthierbrevet 10, vers 8. Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt, har du auktoritet, va? Exosia. Ja, det får du bara om du kommer i hans namn och representerar det han tycker högt. Kan du få auktoritet? Är du med? Ja, kommer du ju hans namn så kommer du ju hans auktoritet. Ja. Den har Herren gett honom för att bygga upp. Inte för att bryta ner. Det kommer det igen. Han hämtar det direkt ifrån Andra Mosebok 20. Att inte missbruka Herren sin Guds namn. Hämtar han det ifrån. Många ska komma i mitt namn och säga. Majoriteten ska komma i mitt namn. Kunde du lika gärna översätta det från? Därför att vi hela tiden varnar om över detta. Det är att vi ser hur floden börjar välla fram. Men vi ser också att det finns ett folk som Gud sparar, som går upp på ett berg, som klarar sig undan det här. Det är därför vi står här, för att man ska vakna. Vakna innan det är för sent. Vi får blåsa på så länge det går. I Jesu namn. Amen.